Ja, finländarnas försvarsvilja sjunker, det visar den årliga undersökningen som Planeringskommissionen för försvarsinformation publicerade häromdagen. Försvarsviljan har sjunkit rätt märkbart och mest bland unga. Vad beror det här på? Det ska vi diskutera nu i slaget efter 12. Medverkande idag är kommunikationskonsulten Elli Flén med, ska vi väl säga, bakgrund i det militära. Välkommen.
Tack.
Vi har reservisten och studeranden Linnea Envall. Välkommen.
Tack, tack.
Och så har vi Vänsterförbundets partiordförande, riksdagsledamot Li Andersson. Välkommen.
Tack.
Ja, jag tänkte att jag skulle börja på ett sånt sätt här att fråga av er, vad skriver ni in i det här begreppet försvarsvilja? Vad betyder försvarsvilja? Linnea Envall, vad betyder det för dig?
Det är nog en villighet att ställa upp i kristid. Mm. Och kristid kan ju då innebära annat än bara att det skulle komma en annan nation och anfalla. Ja, det kan liksom innebära också ifall nu det skulle behövas hjälpen att släcka någon markbränder eller någonting.
Precis. Elli Flén?
Jag tycker det låter som en bra definition. Alltså villighet att lämna sitt vardagsjobb och sin vardag för att bidra till det gemensamma bästa. Och i värsta fall liksom utsätta sig själv för risker för att värna om Finlands säkerhet och i olika krissituationer. Det är det handlar om.
Li Andersson.
Ja, alltså i sig håller jag nog med om att den här allmänna definitionen borde vara just sån här. Men om man tänker på hur den här frågan var formulerad i den här undersökningen så talar man ju om försvarsvilja i lägen där man är så att säga osäker på utgången, oberoende av utgång. Och då kanske många tolkar det också mer som att gälla försvarsvilja uttryckligen i krig eller i väpnade konflikter. Så fast en annan fråga också som gäller personlig försvarsvilja, där man frågar mer liksom, gällande villighet att försvara landet enligt sina egna egenskaper och sitt eget kunnande. Så det kanske då tolkas lite mer allmänt att gälla i olika typer av kriser.
Precis. Ja, i den här undersökningen så frågades det alltså om Finland ska försvaras med vapen i alla händelser, även om utgången då skulle vara oviss. Och andelen som har svarat ja på den här frågan har sjunkit till 2/3 från att i fjol ännu har varit 3/4 från det där 72% till 66%. Det här är ju en rätt stor minskning. Samtidigt har också andelen osäkra stigit från 6% till 11%. Och då alltså frågan var att ska Finland försvaras med vapen i händelse av en väpnad konflikt där utgången är oviss. Hur tolkar du, Elli Flén, den här utvecklingen?
No, det är precis som Li Andersson säger att den här frågan är ju ställd väldigt liksom starkt mot att du skulle vara beredd att försvara även om det ser ut att inte bli till något. Och där tror jag ju kanske att många börjar fundera. Man har ju ställt den här frågan på det här sättet i åratal, så jag förstår att man ställer den likadant. Men det som jag tycker ändå, det är anmärkningsvärt att det har nu rasat så där på ett år, men andelen som svarar nej på frågan har ju inte liksom ökat så mycket. Det är 23% nu och 22 i fjol, men det är ju de där som inte vet, som sen har ökat dit de kanske har farit det här som tidigare har sagt ja. Och ja, här behöver man nog se sig i spegeln, alla de som ansvarar för rikets säkerhet. Att vad betyder det här och hur ska vi tolka det och vad ska vi göra åt det? För att det är precis som Li sa, sen är det ju fortfarande 84% som svarar ja på frågan att om man är själv beredd att köta uppgifter enligt kunskap och förmåga om Finland attackeras för att köta försvaret. Så där är det, den personliga försvarsviljan är ju jättehög fortfarande i Finland.
Mm. Li Andersson.
Ja, alltså det är ju speciellt så har den här andelen sjunkit i fråga om unga och kvinnor. Så jag tror att en tolkning man har gjort av det här är att det kanske då gäller grupper vars röst och åsikter inte hörs så mycket när man talar om försvarspolitik. Och det är kanske i någon mån också där någonting som jag tycker att man kan fundera på, att hur man kan bredda den här diskussionen som förs gällande Finlands försvarspolitik och de linjedragningar som görs så att man bättre kan ta med också unga och kvinnor och kanske sådana grupper vars röst inte har hört så mycket hittills. Och en annan tolkning som har gjorts också är att det här så att säga svaret skulle kanske reflektera liksom ett mer allmänt samhälleligt sinnelag. Alltså att man ändå har fört ganska mycket häftig debatt om de växande klyftorna i samhället, och det finns ganska stora politiska meningsskiljaktigheter också vad gäller satsningar på utbildning och jämlikheten och så vidare. Att kanske man också inom riksdagen borde fundera på att man har ett stort ansvar att se till att Finland också är ett land som alla så att säga känner att de vill försvara och där allas röst hörs.
Precis. Linnea Envall.
Ja, jag tycker nog det har varit ganska uttömmande svar här tidigare, att jag har inte desto mer till tillägg på den punkten.
Mm. Lee Andersson, du pratar här om du använder ett sånt uttryck som ett allmänt samhälleligt sinnelag, att klyftorna blir större i samhället. Är det här, kan man som koppla ihop det här med försvaret?
Men det tror jag ju nog att man kan, tycker jag åtminstone. Att jag var på ett seminarium igår, det här kanske känns som en lite långsökt liknelse, men jag var på ett seminarium igår när man faktiskt diskuterade inbördeskriget och hur snabbt man sen efter det befann sig i en situation där finländare som då några årtionden tidigare hade krigat mot varandra, då krigade på samma sida mot Sovjetunionen i vinterkriget. Och då var det en författare som talade väldigt fint om hur stor betydelsen av till exempel det finländska utbildningssystemet och finländska välfärdstjänster och mycket av de reformer som gjordes så ändå har också för att alla människor har möjlighet att känna fosterländskhet gentemot Finland. Alltså att jag har liksom tanken om vad fosterländskhet är också är så brett att det ryms folk med olika politisk bakgrund och i olika social ställning med olika klasstillhörighet. Att alla ändå så att säga upplever att de har någonting att försvara när man talar om vårt samhällsskick och när man talar om samhälle Finland. Jag funderar på faktiskt på det som hon sa och det som hon talar om nu med tanke på de här resultaten. Och jag kanske själv tycker att man nog kan läsa in liksom någon slags osäkerhet just vad gäller liksom den här allmänna samhällspolitiken och hur bra man i fråga om den har tagit i beaktande till exempel ungas rättigheter och åsikter. Sen också till exempel när man tittar på, man har ju undersökt också alltså olika människors åsikter enligt partitillhörighet och bland annat inom Vänsterförbundet så var det faktiskt, hade det sjunkit betydligt också den andel människor som var nöjda med hur man har skött försvarspolitiken. Och jag tror ju nog att en hel del av de debatter som också förs gällande försvars- och utrikespolitiken, gällande hur den finländska regeringen förhåller sig till bistånd, hur man förhåller sig till kvinnors rättigheter som en del av utrikespolitiken, att nu kan sådana faktorer också påverka hur folk väljer att svara på en fråga som är formulerad på det sätt som den här försvarsviljefrågan är gjord.
Eller fler?
Jag kan fortsätta här, för jag håller med det som Li säger. Och jag tror det handlar om relevans. Att den här försvarsviljan, alltså du ber ju om en ganska stor sak när du ber en människa ställa upp och försvara ett land. Och för att någon ska känna den känslan att jag är beredd att göra det, så måste allt det som görs kännas relevant för dig. Och jag tror definitivt att det är olyckligt att det har uppstått en sån här klyfta just när det gäller fosterländskhet och nationalitet. För när om det finns unga som uppfattar att de ungdomar eller äldre personer som är fosterländska så är väldigt gammaldags, eller också att fosterländskheten kopplas ihop med rasism eller liksom alla tankegångar i de banorna, så då förstår jag på riktigt att det finns unga idag som känner att nej, men det där gängen vill jag inte ha någonting med att göra. Och det är kanske där som försvarsmakten, försvarsförvaltningen, statsledningen har misslyckats med att tydligt kommunicera ut att försvarsvilja är ju inte lika med att bygga en mur kring Finland och stänga gränserna och komma inte hit någon annan. Att det officiella borde tydligare signalera att just de här sakerna som Li citerar här, att det goda utbildningssystemet, vårt socialskydd, hela vårt trygga samhälle, att det är det vi kan vara stolta över, att det är det vi kan lyfta upp när vi pratar om fosterländskhet, och det är det vi i så fall ska försvara. Vi ska försvara vårt sätt att leva, vår vardag som är trygg och bra.
Hur ser du, Linnea Envall, på den här kopplingen mellan samhällsklyftor och försvarsviljan?
Det syns ganska tydligt just. När jag började fråga runt av mina kompisar då som vad de skulle ha eventuellt för motivering, så kom det just fram det att man kanske inte känner lika starkt samband just till fosterländskheten. Att man upplever inte att man har fått ut tillräckligt mycket av det.
Mm. Men den här kopplingen här då som ni, både Elio och Liva var inne på här, att det som, ska vi säga, begreppet fosterländskhet har, om man får säga, smutsats ner då av de här mer rasistiskt inriktade krafterna, borde det då liksom höra till försvarsmakten också att just som du, Elli, sa här, att tydligare kommunicera det här, att vad är försvaret, men är det försvarsmaktens sak liksom att
hålla på med det? Det är också deras uppgift, för att jag menar, försvarets uppgift är ju i första hand att köta landets försvar, men eftersom vårt försvar bygger på allmän värnplikt och på en liksom stor reservistarmé, så då betyder det ju att för att det försvaret ska fungera så måste det finnas försvarsvilja. Det bygger på att de allra flesta, att majoriteten av finländarna är med på det här och är beredda att ställa upp. Och därför så finns det nog inskrivet som försvarsmaktens uppgift också att upprätthålla försvarsviljan. Och liksom det är ju också försvarsministeriet så hela, i större sammanhang förvaltningens del. Och jag tror det, liksom, det är inte bara det här, den här rasismfalangen som har, där det har farit fel, utan det, eller farit fel och farit fel. För lite är det också det att vi av naturliga orsaker så har vi ju i Finland hela den här försvarsmakten. Bilden och berättelsen om försvaret så bygger ju på vår historia och de krig som Finland var inblandade i på 30- och 40-tal. Och nu vet vi att den generation som var med där, så det finns inte särskilt många bland oss. Och de här 25-åringarna, så har ju det är ju få av dem som ens har träffat en riktig krigsveteran. Jag menar, vi 30-40-åringar har fortfarande liksom egna faffor och muffor, och vi har sett de där människorna, men nu börjar vi ha en generation finländare som inte har den här naturliga kopplingen. Och hur ska jag säga det här nu utan att någon liksom far i taket och säger att nu vanhedrar hon veteranernas minne, för det gör jag inte, men när vi fokuserar så mycket på det, på liksom att allt bygger på minnet från vinterkriget, så kanske vi missar att här växer upp en ny generation som inte har de här samma referensramarna och som inte upplever det här som relevant, utan åt dem borde vi berätta en helt annan story, eller inte kanske en helt annan, betona olika saker, kommunicera på ett annat sätt. Försvarsmakten kommunicerar genom blåsorkestrar och parader på självständighetsdagen, om man riktigt liksom karikerar det här. Och jag förstår mycket väl att en 25-åring i Kallio i Helsingfors inte är särskilt intresserad. Och där har vi ju, där ligger ju finska försvaret dessvärre ett decennium, eller inte ett decennium, men många år efter till exempel Sveriges eller Norges försvarsmakter, där det här retoriken, kommunikationen, uttryckssättet, imagen är helt annan, mycket modernare och mycket mer tilltalande till ungdomar. Det är tack och lov att det finns sådana som Linnea som ändå låter sig lockas fast retoriken är från ett annat årtionde.
Har du, Linnea, någon kommentar på det?
Nej, det var nog kanske just egentligen det jag försöker säga, att inte det är nog svårt att hitta någon koppling, just att var finns det hotet egentligen, att inte har min generation överhuvudtaget någon bild av att hur det känns och vad det är egentligen, på samma sätt som den här äldre som har fått höra av sina far- och morföräldrar.
Det som det frågades här nu, den fråga vi har talat om här, så handlar det uttryckligen om att försvara Finland med vapen i hand i händelse av en väpnad konflikt. Ska man då se det här svaren då som att man inte anser att en väpnad konflikt är sannolik, eller att utgången av en väpnad konflikt skulle vara så given på förhand då att det i så fall liksom skulle vara onödigt att ta den här striden, Li Andersson?
Alltså det är svårt att svara på det där, för jag tror att man kan tolka den här frågan på så många olika sätt. Alltså delvis så finns det säkert en generationsskillnad också i att man så att säga inte ser det som sannolikt, att man har svårt att ta ställning till ett påstående som man inte vet hur man ska förhålla sig till, just därför för att man inte så att säga måste fundera på en sån situation. Det är just den här frågan om relevans som vi talade här tidigare. Så kan det vara att flera också tvivlar på vilka ens egna förmågor skulle vara i en sån situation. Det vill säga, vad skulle jag ha för förutsättningar att kunna delta i en väpnad konflikt? Och så kan det ju också vara att många också liksom att det här så att säga att man till och med kan tolka det som så att säga att man motsätter sig krig, alltså att man liksom hoppas att en sån här situation aldrig ska uppstå. Att det är det som tycker jag gör det lite problematiskt alltid ibland när man ska analysera väldigt noggrant liksom på basis av vissa enskilda frågor, att jag tror att folk nog kan ha svarat på den här frågan utgående från ganska olika tolkningar.
Precis, det är klart.
Och sen måste du spela in det att just att det är den här de yngsta tillfrågade som har den här lägsta försvarsviljan då i den här frågeställningen. Att jag menar, vi vet att speciellt finlandssvenska ungdomar, så tröskeln att flytta till Sverige är inte särskilt hög som den är. Och när frågan ställs att även om det skulle förefalla, alltså att även om det skulle verka som att det kanske inte blir till något det där krigande. Så nu, jag förstår nog att det finns unga som tänker att det de försvarar är kanske inte territorium och åkerplätt, alltså som det var ännu för 79 år sedan, mycket mer ruralt. Livet var fast i den där åkern och skogen och det där hemmane. Men nu finns liksom våra värderingar med och det värdefulla i att vara finländare är kanske mer immateriellt, som du kan ta med dig och liksom fara någon annanstans och fortsätta med ditt företag. Eller, det här har jag ju inget belägg på. Jag tänker att det här kan ju vara någonting som spelar in, att det är inte så fast i att du ska bo på en viss plätt. Men ändå så måste ju Finlands försvar bygga på att det är det finländska territoriet vi försvarar, och därför borde nog försvarsmakten och statsledningen titta på det här och verkligen lyssna på de här unga, att vad ska till för att de ska vara intresserade, och en kommunikation på det som skulle vara mera modern och mera målgruppsinriktad, för faktum är ju att det är de här 25-åringarna som skulle stå i första led. Jag menar, inte det är jag, 43-åriga premiärlöjtnanten, som står i främsta linjen, utan det är Linnea och hennes, liksom de som nyligen har varit och gjort värnplikt. Så det är ju liksom, på det sättet är det allvarligt att det är just det gänget som skulle vara allra viktigast i ett försvarssammanhang som håller på att mista tron på det.
Försvaret, som det har nämnts här, vårt försvar bygger ju på den allmänna värnplikten, och det är ju också det som man kanske i första hand associerar med vår försvarsmakt. Linnea Envall, har det här försvarsmakten, har det blivit liksom, har det börjat växa mossa på den, har det blivit för gammalmodigt, är det dags för förnyelse? Eller Flen här talar om att det bara blåsorkestrar och parader.
Ja, alltså det
har karikerat
uttrycket, så det som man ser på sociala medier av försvarsmakten, så det är nog precis den här föreställningen som man skulle ha av det. Att det kommer inte sen så mycket fram om just det som man faktiskt gör under sin tjänstgöring och det som sen skulle krävas i kristider. Det är att man tar i första hand hand om folket och lär sig de här TCC, hur många ser det nu var med i det där. Alltså första hjälpen. Att det är kanske mer också sånt som man skulle behöva få se idag. Att inte det är okej. Okay, övar in dagarna in och ut på att springa i skogen med stormgevär.
No, men är det då så att den här allmänna värnplikten, att det liksom borde breddas då till att för det första omfattar då alla, att nu idag så är det ju enbart männena som det där faller under det här med allmän värnplikt, och bredda det här begreppet i någon sorts mera samhällstjänst.
No, absolut, det tycker nog åtminstone jag. Och det här har ju nog många nu lyft upp att en orsak till vem är nu jag som ska tolka det, ungdomarnas åsikter, men när man har läst vad unga själva har kommenterat, så det är ju faktiskt jättemossigt att vi har en allmän värnplikt som inte alls är allmän, utan den gäller bara män. Och den diskriminerar ju men våldsamt, den här lagen, och det liksom, det är ju inte, jag tycker att det är jätte, alltså det är ålderdomligt, så det bara förslår när man tänker att på basen av att du är kar, på basen av ditt kön, så förväntas du försvara landet, men på alla andra punkter så ska vi vara jämlika när det gäller lika lön och lika rätt i arbetslivet, och det här begriper jag inte hur man ska kunna förklara för och motivera och göra legitimt för de ungdomar, de barn och ungdomar som växer upp idag. Jag vet inte hur man ska kunna förklara det, att det så här det funkar. Så den lagstiftningen så måste bara ändras. Jag ser inte någon annan möjlighet.
Lia Andersson.
Ja, alltså jag håller fullständigt med. Just i fråga att om det är någonting som det har vuxit mossa på, så är det ju nog den här motiveringen om att kön är liksom det som man baserar tvånget på i fråga om män vad gäller vår allmän, liksom, vad gäller värnplikten. Den modellen är föråldrad. Jag håller också med om att ju yngre människor man talar med, så desto svårare är det att motivera för varför det här systemet ska fungera på det sätt som det har gjort hittills. Så det här kommer det nog att bli ändring på förr eller senare. Jag är helt säker på att det här är en fråga som kommer att diskuteras under nästa valperiod. Därför för att en stor fråga är också att man borde fundera då ordentligt på att vilken typ av modell är så att säga bättre, som skulle vara mer jämlik, som tar i beaktande de försvarspolitiska intressen och behov som vi har, men som samtidigt inte heller liksom skapar ett, så att säga, en ännu större reserv än vi har nu, som jag inte heller upplever att skulle vara liksom överdrivet eller så här, kostnadseffektiv eller vettig användning av de resurser som vi har. Men det andra, också den andra poängen som jag tycker att man har lyft fram här, där, som handlar kanske mer om att vilken är den bild man presenterar av försvar överlag. Så där tycker jag nog också att man borde fundera mer på att hur man kan göra, alltså ge en mer inkluderande bild för det första av vilka alla, så att säga, som ingår i det som vi uppfattar som den allmänna värnplikten idag. Att tittar man på hur Försvarsmakten sköter sin kommunikation, så tycker jag nog fortfarande att det liksom är väldigt normativt, alltså både om hur man talar om krig och den bild man porträtterar av dem som krigar, så att säga. Så att där finns det nog också en hel del modernisering att utföra.
Mm. Ja, jag håller helt med. Och sen en fråga som har lyfts upp här är ju också att hur de som sen faktiskt är intresserade, att man ser till att de får vara med. Och vi har ju en jättestor engagerad skara i kvinnor som gör frivilligt försvarsarbete och beredskapsarbete, men inte gör militärtjänsten, och för dem finns ingen vettig uppgift i någon krisberedskapsplanering till exempel, och det måste ju vara jättefrustrerande att du har tränat och du är beredd, men det finns inte system. Så därför skulle den här liksom allmänna att de liksom allmän värnplikt skulle gälla alla, och sen reserv, jag håller med i att någon större reserv behöver vi ju inte, men att urvalet görs från alla medborgare, och sen resten skulle göra den här medborgartjänsten eller vad det nu sen skulle heta, men att alla skulle få de här viktiga kunskaperna som Linnea tog upp med första hjälp och krisberedskap, hur klarar man sig igen när elen är borta eller någon större naturkatastrof eller stor olycka eller något sånt, att öva upp de kunskaperna. Och det kunde man göra på ett mycket mer kostnadseffektivt sätt än civiltjänstgöringen är idag. Så nu finns det mycket att göra, men det här kommer ju inte Försvarsmakten själv att göra. De kommer ju att göra precis så som de har gjort hittills, tills någon säger åt dem att rikta om kanonerna. Och det måste ju komma från riksdagen, för det är ju en lagstiftningsfråga.
Finns det, tror ni det finns i riksdagen då en vilja att ändra på de här sakerna?
Nu verkar det ju finnas. Jag tycker jag så nyligen någon förfrågan med de här alla partiledarna. Liv vet nu det här bättre än jag, men alla partiledarna signalerar att det skulle finnas beredskap att se på det här, förutom nu då Sannfinländarna och vad det nu de blå som inte var särskilt intresserade. Men annars att det fanns beredskap att
ja, alltså en hel del diskussioner har ju redan förts, tycker jag, också under tidigare åren. Det har varit en del utredningar om man har funderat på olika modeller. Men att de diskussionerna har kanske inte förts så långt ännu att man så att säga ska ha väldigt noggrant fundera på att om man nu ska ha någon typ av samhällstjänster, så vad är liksom det vettigaste sättet att strukturera dem på och så vidare, så att man inte heller liksom gör ett system som blir ännu mer tungrott än det vi har nu. Precis. Men jag tror nog att så, nu blir det här säkert någon typ av valfråga, kanske inte en av de största, men ändå någonting som partierna förbereder sig nog på att kunna svara på frågor gällande det här. Och som jag sa, så tror jag att det är någonting som man kommer att diskutera förhoppningsvis parlamentariskt under nästa valperiod, så att alla partier också har en möjlighet att delta när man för diskussioner som gäller just den allmänna värnplikten och försvarspolitiken.
Precis. Linnea Envall, hur skulle du vilja förändra på de här sakerna?
Ja, jag tror inte jag är riktigt rätt person till fråga. Det är just
medborgare och reservist.
Jag tycker att du är egentligen, för du och jag hör ju till det där gänget som liksom trotsar systemet och erbjuder våra tjänster trots att Försvarsmakten nu egentligen inte vill ha dem. Så vi är ju på det sättet är vi olika, men jag tycker att du representerar ju den här åldersgruppen som det verkligen gäller. Det där viktigaste som är dels liksom operativt i den där första spetsen om någonting skulle hända, och också de som ska fatta det här valet. För det här är ju ett val som man fattar som väldigt ung. Att gör jag värnplikt eller gör jag inte?
Tycker ni att man kan koppla det här resultatet i den här undersökningen, kan man koppla det till aktuella frågor om hur mycket Finland ska satsa på försvaret, till exempel jaktplanen? Att är det här en reaktion på det, att det ska läggas miljarder på försvarsinvesteringar?
Det tror jag nog inte. Alltså jag ska åtminstone inte koppla liksom direkt jaktplanen till det här. Men att det som nog var intressant var att man såg ganska tydliga liksom partipolitiska skillnader vad gäller hur nöjd man var med hur försvarspolitiken har skötts. Och där tror jag nog man kan liksom tolka in, åtminstone i fråga om vissa partier, ett mer allmänt missnöje med den linje som speciellt Jussi Niinistö och Timo Soini liksom har personifierat under den här valperioden. Att jag tycker ju själv att Jussi Niinistö på något sätt som försvarsminister, han känns ju väldigt liksom militaristisk. Jag tycker att han ofta talar så att säga mer om krig än han talar om försvar. Att det är ju ändå liksom... Tanken i Försvarsmakten handlar ju om att och Finlands utrikespolitiska linje så handlar ju om att vi till alla pris vill undvika en situation där vi hamnar i en väpnad konflikt eller en krigssituation. Det är det som vi strävar efter genom alla medel, både i vår utrikes- och säkerhetspolitik. Och det kan säkert bra vara att många så att säga medborgare, åtminstone liksom på vänsterkanten, tycker att våra ministrar så att säga inte kanske alltid liksom uttalar på ett sätt där det här skulle framgå.
Fast jag nu upplever mig själv som en politiker på högerkanten, så är jag inte särskilt nöjd med Jussi Niinistö. Så jag håller med kritiken där, för han har representerat den här väldigt, väldigt traditionella linjen och väldigt traditionella synen på försvar, som jag tror att upplevs som mossig av många, speciellt yngre människor. Men om frågan om jaktplan och investeringar, så där borde ju, där är det också synd att finska försvaret är på något sätt lite försatt med munkavle i många viktiga frågor också. Att de som verkligen kan och skulle kunna svara på varför vi behöver nya jaktplan, så de har inte alltid möjlighet att uttala sig så länge det är i den politiska processen. Och här borde vi se över det här. Jag kunde inte låta bli att, eftersom jag är så avundsjuk på den kommunikation som svenska och norska försvaret gör, så måste jag surfa in på till exempel norska försvarets hemsida. Och där har de på sin första sida nu, så har de en stor artikel där rubriken är: varför behöver Norge 52 nya kampfly, strids flyg. Så där har de den här diskussionen mera från försvarssidan, att man bakar in det här och öppnar upp och förklarar att så här funkar det. Och finska försvar är nog ibland ganska dåligt på att förklara någonting alls, tycker jag. Det är bra i vissa enskilda individer, men som helhet så tror jag inte att man lyckas nå alla målgrupper idag. De tilltalar vissa målgrupper, de traditionella försvarsfantasternas målgrupp, och det är också viktigt. Det är ett viktigt entusiastiskt gäng. Men de som inte från modersmjölken eller från liksom hemuppfostran eller av tradition är intresserade, så tilltalar inte dagens försvarsmaktskommunikation.
Men om vi frågar politikern på vänsterkanten här då, Li Andersson, att hur skulle du se på ett sånt här scenario som det som Elli Flén här skriver, att berättar om, att just om vår försvarsmakt skulle ha en, ska vi säga, mer medietillvänd, mediesexig framtoning helt enkelt, och förklara de här sakerna.
Jag tycker att de borde kanske satsa mer just på det här med att inklusivitet, alltså i fråga om hur den kommunikation de för. Jag tycker att det handlar ganska mycket också om att vem är det som får porträttera den finländska försvarsmakten? Vad är det för bild man ger av vem som hör till försvaret? Att är det är bilden sån som gör att alla också oberoende av bakgrund, oberoende av varifrån ens föräldrar har kommit, oberoende av vilket parti man själv röstar på, att man liksom alla kan känna att okej, okay, att det här är någonting som också angår mig, där jag har en roll, jag hör till. Sen vad gäller såna liksom konkreta frågor som införskaffning av jaktplan, måste jag säga att jag tycker nog att Försvarsmakten är väldigt aktiv åt politikerhåll, fast då kanske inte har fört den här diskussionen så mycket i media, men att så vitt jag förstått så har de nu också bjudit in journalister att bekanta sig med diverse jaktplan, så att på det sättet har man nog försökt föra sin egen fråga i saken.
Precis. Okej, vår sändningstid börjar närma sig sitt slut här, men jag vill ännu det där fråga här, en sån fråga som att den här undersökningen, den visar också att klimathotet nu uppfattas som det största enskilda orosmomentet. I fjol så var det flyktingsituationen i världen som uppfattades som ett större hot. Däremellan har vi också internationell terrorism mellan de här två sakerna. Då. Vad säger det här, Linnea Envall?
Det var just när jag började fråga runt mina kompisar så sa de samma sak, att det finns viktigare saker att sätta pengar på, och det skulle just vara det här klimatet då som var den där första punkten, att det är jättemånga som är oroade av ozonet över klimatödet. Det känns lite som att de nu, som sitter vid makten, att de känner att de kommer riktigt påverkas av det på samma sätt som de som nu är 20 kommer att göra i framtiden.
Ja, en jätteviktig poäng, och det där bör ju lyssnas till. Jag tycker ju själv då att ett militärt hot och de hot som klimatförändringen innebär så utesluter inte varandra. De finns båda där, och går klimatförändringen tillräckligt långt så kan det resultera i värsta fall i militära hot. Så båda hoten måste hanteras, men det är garanterat just så här som Linnea säger, att fokus blir för de unga på klimatfrågorna.
Li Andersson ska få sista ord här.
Ja, jag kanske vill avsluta med att säga att jag tycker ju att det här resultatet i fråga om klimatförändringen ju ger uttryck att fast kanske viljan till den här nationella försvarsviljan då hade sjunkit, så finns det ändå en väldigt stark världsförsvarsvilja bland alla finländare och speciellt bland unga. Och det är någonting som man bara kan se som positivt.
Med det sätter vi punkt för slaget efter 12 idag. Tack Li Andersson, Linnea Envall och Elli Flén. Jag heter Filip Sten.